Där är politikens frågepodd.
Idag om röran på vänstersidan.
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Elinor i Göteborg undrar: kommer Centerpartiet och Vänsterpartiet kunna samarbeta om de ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet får majoritet efter nästa val? Vilka röda linjer kommer partierna i sådana fall att dra gentemot varandra? Och kommer Miljöpartiet behöva ha kärnkraften som en sån röd linje mot Socialdemokraterna? Är inte Socialdemokraternas ändrade ståndpunkt i kärnkraftsfrågan bara ett sätt att få tillbaka kärnkraftsälskande sverigedemokratiska väljare? Eller alltså väljare som har flytt till Sverigedemokraterna, förflyttat sig. Flytt är också fel ord. De röstar på Sverigedemokraterna och röstar på Socialdemokrater innan.
Ska vi säga var det här kom ifrån?
Ja, det sa jag i början. Hon heter Elinor.
Och då vill jag bara passa på att rätta förra veckans fråga som tillskrevs fel person.
Oj.
På grund av en teknisk miss från min sida. Det var en...
Vilken palaver.
Jag sa att det var en moderat presssekreterare, men i själva verket var det en opolitisk tjänsteman. Bara så att vi hade sagt.
Då får väl jag också be om ursäkt för när jag skulle besvara det här med skådespelare i politiken. Och
det är flera veckor sedan.
Det är flera veckor sedan, men det ligger och gnager på mig. Det var så många som hörde av sig. Solveig Ternström, hur... Mm. Alltså det här är ju mitt morsarv. Hon spelade den serien. Nej, kommer ni inte ihåg? Ja, skitsamma. Hon spelade den serien Morsarvet, och det är ju, om den var värmländsk eller hon var värmländsk.
Jag tror att jag är för ung för det. Det är sällan man känner det nu för tiden, men jag tror att jag är för ung.
Okej, då får du vara hög på din ungdom, Maggie. Och så säger jag också, då glömde vi också den andra personen som var med i Morsarvet, Odd Engström, vice statsminister, socialdemokrat.
Odd Engström är en tv-serie.
Ja!
Mm. Okej, men då har vi gjort det. Och så tar vi oss tillbaka till Elinor i Göteborg.
Och så
och
säger
hennes
vi,
fråga.
3, 2, 1. Nej. Hej då.
Det är många intressanta frågor här. Alltså det är också mycket i liksom frågorna som man kanske... Alltså till exempel, har SD-väljarna som lämnat Socialdemokraterna gjort det på grund av kärnkraften? Det är väl tveksamt.
Det är migrationen.
Troligen, ja. Mm. Men ska vi ta det från, vi kanske ska ta det från början ändå.
Ja.
Det kommer se och vi kunna samarbeta om de ihop med SMP för majoritet efter nästa val. Och vilka röda linjer kommer de dra gentemot varandra?
Man vill ju inte döda frågan direkt, men det är ju otroligt långt till nästa val. Och också om man tänker på relationen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet 3 år tillbaka i tiden. Och sen tänker man 3 år framåt. 3 år tillbaka i tiden, alltså då gick ju Annie Lööf runt med en bazooka och sköt så fort hon såg en vänsterpartist. Och lite vice versa.
Jo, men det är ju så att Annie Lööf har slutat, och det var ju hon som så kraftigt surrade sig vid den här masten att aldrig förhandla med Vänsterpartiet.
Mm.
Det fanns väl andra i det partiet som inte tyckte att det var så där superviktigt. Alltså även folk som kanske man till och med skulle säga var mer höger än Annie Lööf, men som tyckte att men det där blir ju bara knäppt. Det är klart vi måste kunna förhandla om politiken.
Och det har ju satt lite spår fortfarande hos vänsterpartisterna utav en sorts kränkthet liksom, att så här, det var så viktigt att exkludera oss, och också då inte bara att vi på något sätt blev jämställda med SD från ett centerpartistiskt håll, utan även hur Socialdemokraterna agerade. Så en del ont blod ligger ju kvar på
den. Ja, det beskrivs ju från den där när de faktiskt förhandlade om den där pensionsfrågan, alltså när Magdalena Andersson skulle bli vald. Då pratade ju folk om att liksom Vänsterpartiet hade så, de behövde hålla på med den där förnedringsklausulen så himla länge, att en stor del av tiden gick åt till det för att det var jobbigt för dem. Jag vet inte om det är sant. Det var ju andra partiers skitsnack.
Men det historiskt intressanta är ju att det ändå är Jan Björklunds folkpartister som skapade den där klausulen, och att det Det var liksom den lilla tidsinställda bomben han la och sen drog han från svensk politik.
Mm. Men återigen, det var Annie Lööf som sa vi hänger av extrempakanterna.
Ja, ytterkanterna. Ytterkantspartierna som pratar om väl om. Men Annie Lööf är ju nu inte längre Centerpartiets partiledare. De har ju en ny partiledare som ingen tyvärr vet namnet på. Men han har ju inte surrat sig lika fast vid den här frågan. Vänsterpartiet har ju också bytt ut sin ekonomisk-politiska talesperson precis eftersom Ali Esbati lämnar riksdagen och det är Ida Gabrielsson som kommer ta över. Hon har ju varit med, alltså hon har ju varit central och suttit med i olika förhandlingar hittills, även om då C och V officiellt inte har förhandlat med varandra.
Och då tänker du att det här är ett av de mest ikoniska tv-klippen från 10-talet inte kommer så att säga upprepas i interna förhandlingar. Det från den arbetsmarknadspolitiska debatten där Martin Ådahl från Centerpartiet mötte Ali Esbati.
Ali ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det! Jag träffar dem varje dag. De som gör verkligheten lite drägligare, lite enklare för många äldre. Du vet att de flesta är faktiskt äldre som har ganska små inkomster. Som vill ha lite hjälp hemma. Och de flesta som gör det, det är faktiskt folk i deras egen bygd som startar ett litet företag för att hjälpa dessa äldre. Du bara målar upp en helt annan bild som kanske passar din retorik och ditt parti. Men det är inte sant. Och du får inte kalla de som driver det. Alla de här tjejerna som driver RUT-företag för tjänstefolk, ta tillbaka.
Jag kan säga att Ida Gabrielsson gör ju sitt bästa för att hitta en bättre relation med centerpartisterna. Läste ni hennes inlägg om ryggskottet i höften eller vad det var? Julfesten. Centerpartisterna hade julfest och det visade sig att vänsterpartisterna hade också julfest. Och då bestämde sig vänsterpartisterna att ta över centerns dansgolv. Och då kan man tänka sig, det här låter
med
som...
Med bugg?
Nej, utan ska vi läsa här...
Jag har helt missat det här.
Sagt och gjort, eftersom jag ville leva upp stämningen gick jag givetvis fram till DJ-båset och önskade staten och kapitalet med mera. Några centerpartister vågade sig trots detta upp på dansgolvet och meddelade att även de alltid lyssnar på olika vänstersånger på sina fester. Jag sa bara, och hur känns det i magen? Sen tog hon i och sen tog hon kanske i lite för mycket men berättade om detta att hon... För liksom, hon fick betala för det här. Som 42-åring så kunde man tydligen inte liksom hitta den här samvaron.
Men alltså var detta i riksdagen eller var det liksom på lokal?
Det var en lokal.
Och de och det hade var riksdagsgrupperna. Råkat boka samma.
Ja, jag vet inte exakt lokaliteter. Men jag vill bara säga att det är ju intressant att se... På något sätt kanske så här, är det så Vänsterpartiet tänker att det här kulturella kapitalet vi har, då ska vi försöka möta dem. Och det är ju offensivt, för det är ju ändå ett... Centerpartiet sätter ju mycket värde på sitt dansande och liksom hur nära de har till pardansen. Mm. Och så ska liksom Ida Gabrielsson komma och visa hur det går till.
Man dansar så här med näven i... Jag vet inte hur vänsterpersonen dansar länge. Det var så länge sedan jag var på vänsterfest. Men...
Tåström har väl aldrig varit stor på pardans helt enkelt. Om det är staten och kapitalet. I Eva Gröns version vi pratar om nu.
Jag skulle i alla fall vilja säga någonting annat.
Ja.
Nämligen att det har väl också varit så här att det här liksom väldigt kategoriska avståndtagandet från Vänsterpartiet, ja, alltså att Centerpartiet har tagit avstånd från Vänsterpartiet. Det har väl egentligen haft mer att göra med medlemmarna i Centerpartiet än väljarna, alltså, eller kanske inte medlemmarna utan kanske snarare de förtroendevalda eller högt uppsatta centerpartisterna som är väldigt starkt emot detta.
Mm.
Men man har ju i olika, Dagens Nyheter har ju mätt det här flera gånger och kunnat se att motviljan mot Vänsterpartiet är inte alls lika hög som den mot SD bland väljarna. Sen är väl kanske inte kärleken jättestor, men...
Nej, och rent sakpolitiskt finns det ju jättemycket saker som behöver överbryggas eller hanteras.
Ja, men det gör det ju även med Miljöpartiet som man såg i, alltså mellan Miljöpartiet och Centerpartiet finns det också ganska mycket grundläggande saker som blir problem.
Ja, och återigen, det är långt till nästa val, men för i denna vecka så gick ju ändå Elisabeth Hamrinqvist och Jonny Cato ut i debattartikel och förklarade att Tesla och sympatiåtgärderna där leder dem till att tänka att vi kanske måste börja tänka om på hur mycket får man egentligen göra.
De ville begränsa strejkrätten.
Eller facket som
forever.
De brukar säga i Centerstudenter var det väl?
Ja, och det beroende på hur man nu liksom ska vara exakt i formuleringen, men det togs ju inte väl emot på den vänstra politiska sidan när man går ut och säger så att själva grunden för liksom den vänstra sidans politiska analys, till exempel att behöver starka fackföreningar, det vill vi gärna gå in och börja bråka om nu.
Nej, och det är ju en lite speciell situation får man väl ändå säga när Financial Times i grunden inte så vänsterinriktade ledarsida tillsammans med Dagens Nyheters Peter Wolodarski liksom gör avdömandet, ja, och plus Lars Calmfors förresten, gör avdömandet att det är ju Tesla som har fel, mest fel i alla fall i den här konflikten, och det svenska facket som har mest rätt. Då dyker de här två centerpartisterna upp, för de har ändå en arbetsmarknadstourettes. Mm. Och måste säga, det räckte inte med LAS, utan nu måste vi nog också börja diskutera strejkrätten. Eller i alla fall sympatiåtgärdernas omfattning och sånt.
Det har väl funnits mätningar, skulle nu en vänsterperson invända, som har visat att Centerpartiet inte behövs för att man får majoritet bara på S, V och MP. Kanske inte jättetroligt att det står sig in i en valrörelse eller genom en valrörelse fram till valdagen, men...
Men det här att Norsi sa att så här, nej, Centerpartiet bör uteslutas på grund av sin liksom sin ekonomisk-politiska extremism. De vill sänka skatter, de tänker liksom helt fel. Vi har tre partier som man kan enas om en budget och ett fjärde som är på en ökenvandring. Och det är Merock som svarar, dream on, Norsi. Nej, de är inte så nära varandra än.
Nej, men och det är ju uppenbart att där man befinner sig i mandatperioden så är det ju också en tid av att bygga sitt eget parti. Så tolkar jag i alla fall Daniel Heldéns ganska skarpa ställningstagande i kärnkraftsfrågan. Att det är ju, som frågeställaren påpekar, ett uppenbart problem i en allmän omvandling i debatten där man åtminstone landar ner på någon slags konsensuslinje av att teknikneutralitet måste gälla. Och där Socialdemokraterna dessutom känner ett behov av att planerbar energi i form av kärnkraft är inte så tokigt. Och kan vi göra någonting åt det med lätta medel så är vi absolut öppna för det.
Framförallt kände de väl att det var en asjobbig valrörelse och att den här frågan kom från ingenstans och överraskade dem och att de inte kunde hantera den.
Ja, det kan bero på att de inte lyssnar på vad kristdemokrater säger, utan bara går runt och är sura på kristdemokrater.
Men man skulle ju samtidigt kunna tänka sig att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer kunna enas kring, om inte Socialdemokraterna aktivt väldigt gärna vill bygga kärnkraft och ska se det som något slags politiskt projekt och visa att vi klarar detta, vilket Ebba Busch inte klarade, typ. Så skulle de ju kunna enas om någon slags absolut är vi positiva till kärnkraft så länge det är marknaden som tar ansvar för finansieringen, och så lutar de sig tillbaka och tänker att det blir ingen kärnkraft. Så har man dödat frågan
eller så
på det sättet.
Eller hoppas de kanske till och med att den här regeringen lyckas stödja frågan, eller att verkligheten tillsammans med den här regeringen lyckas stödja frågan innan nästa val.
PM Nilsson skrev ju en vädjande krönika, heter väl hans texter numera, i Dagens Industri, eftersom han är Timbrochef och inte, han är väl så här fristående krönikör. Han skriver fortfarande i Dagens Industri. Och där han sa att Daniel Heldén tyvärr är på väg att få rätt. Och nu måste näringslivet visa att han inte har rätt. Nu får de sluta, kanske inte sluta med vindkraftsvurmen, men också vilja investera i kärnkraft.
Jag tänker så mycket på de där frågorna. Alltså, kollegan som PM Nilsson hade på statsrådsberedningen under de där veckorna när han jobbade där.
Johan Jakobsson?
Ja, han jobbade ju förut på Nordic Public Affairs, en framgångsrik
han PR-byrå. Grundade väl den?
Så fort man pratar med andra människor på Nordic Public Affairs, det är min erfarenhet, så pratar de alltid om vindkraft och hur otroligt bra det är med vindkraft och hur mycket människor och näringslivet vill investera i det. Och det är som att den tanken inte kan komma bort. Och där sitter nu Johan Jakobsson och ansvarar för kommunikationen hos statsministern.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det kan ju vara så att det är många frågor som känns jätteheta just nu som kanske är överspelade. Till och med migrationen som en gång var så viktig för miljöpartister. Kommer man kunna på något sätt hitta ett sätt att liksom ändå acceptera det nya läget? Den stora frågan är väl så här, om Socialdemokraterna känner att, vet du vad, vi är så himla mycket bättre när vi gör det här ensamma, att man kommer stå emot alla försök att liksom hitta några stora områden eller liksom så här, där man ska samla oppositionen, utan man kommer verkligen vara så här, vi ska vara 40% partiet, vi gör det här själva och lösningarna, det får vi se efter valdagen. Och då riskerar vi få en himla massa härliga snack senare om svek och liknande.
Läste ni Andreas Bergs text om att han nu vill se en SM-regering?
Nationalekonomen.
Ja, men han skrev ju i Liberal Debatt om att det är dags nu att testa Socialdemokraterna och Moderaterna som regering. Han gjorde en ganska fin exposé över sin egen inställning till olika saker, där han beskriver hur han försökt och oftast lyckats uppbringa entusiasm för först då decemberöverenskommelsen, sen januariavtalet och sen Tidöavtalet. Han liksom hoppfullt tagit sig an alla de här, men nu landat i att ingen av dem var vidare bra, men kanske kan det bli. Han liksom lika, man vill ju inte säga naiv, men liksom den känslan, om ni förstår, optimistiskt hoppfull inför projektet S och M.
Det säger också något om hur det är och har varit att vara liberal i vår tid, för han är ju en sån klassisk liberal nationalekonom, får man säga. Det har inte varit så lätt.
Ja, men då var det någon, jag minns inte exakt vem, som länkade hans text på Twitter och också gjorde en så här, vilket parti får vilken portfölj. Och då såg man ju liksom att Socialdemokraterna skulle då ge upp till exempel utrikesministerposten och finansministerposten till Moderaterna. Och hur liksom otänkbart det ändå känns. Alltså även om Magdalena Andersson nu hela tiden går ut och säger liksom, Ulf Kristersson är välkommen att samarbeta med mig istället, då får han stödja min regering istället för att samarbeta med SD. Så har man ju väldigt svårt att se. Alltså de är ju vana vid att ge bort lite symbolposter till de små partierna. De är ju faktiskt inte vana vid att dela makten på det sättet.
Alltså, klimatet kan ju inte ses som en symbolpost för socialdemokrater ändå. Alltså så koalitionsregeringen med Miljöpartiet så händer ju ändå någonting.
Jo, fast när de gick in i det tror jag ändå att de gjorde det. Och att de liksom, alltså det är ändå något annat för dem än utrikesministerposten eller finansministerposten.
Eller statsministerposten, som ju också skulle vara realistiskt. Att det kanske,
ja, det har de ju sagt nej till. Det tycker de ju är det galnaste de har hört.
Jo, jag förstår det. Men alltså, det är mycket som har varit galet som sen har hänt. Eller som har betraktats som galet.
Men det du säger, Henrik, är egentligen att du tänker att Socialdemokraterna vill ha en ren S-regering och så får de andra stödja dem tillbaka till 98 typ.
Ja, eller det är ju jättespännande att tänka så här, jaha, vi blev Danmark och ska nu förbjuda koranbränning med ett brett mitten samarbete. Det kan ju bli intressant. Men det känns väldigt långt bort.
Jag landar nog i, som vanligt dessvärre, i att underkänna frågeställningen. Det är inte riktat mot Elinor, utan det är mer ett utslag av min konträra instinkt. Alltså på något sätt och vis så utgår ju frågeställningen från att det är positivt med sämja mellan partier, eller att man måste vara så himla enig för att kunna bilda regering.
Hon är väl uppvuxen i Fredrik Reinfeldts Sverige, det är det enda vi har lärt oss.
Jo, men då kan man fråga sig också, hur många svenska regeringar har egentligen spruckit på att de har tyckt olika i sakpolitik?
Det var något på 70-talet.
Ja, men det, alltså Stefan Löfvens regering kan man ju säga sprack på hyresfrågan. Men blev ju återvald. Bildts regering höll ju på att spricka på Öresundsbron. Men det löste man ju genom att en partiledare, Olof Johansson, avgick några månader i förtid. Och sen har vi Erlander och Hedlunds regering som ju sprack om ATP. Men det gjorde de ju liksom upp om och typ vilken dag vi ska låta det här spricka. Så att vi tjänar båda två på det. Det är ju egentligen bara...
Men vadå, Ullsten?
Jag kommer dit. Det är ju egentligen bara Fälldins regeringar på 70-talet som liksom har varit katastrofscenarion kring att spricka på en fråga. Då kärnkraften och skatter var det också, så småningom. Och det är den som sen har lett till ett sånt trauma för borgerligheten. Och den borgerliga kannibalismen och sossarna har lyckats utnyttja det där så skickligt. Som nu sen har liksom borgerligheten försöker föra över till den rödgröna röran. Och det är ju, precis som vi har gått igenom, en röra. Och de tycker inte lika. Men det behöver ju inte vara det viktiga vid en regeringsbildning i vår tid.
Men det är ju väldigt effektivt, får man säga. Det är ett effektivt vapen.
Opinionsmässigt, alltså i en valrörelse, så är det nog fortfarande ett effektivt vapen att svenska väljare och inte minst svenska journalister är väldigt måna att ta upp den här frågan och diskutera igenom den och tycka att den är viktig. Så på vägen fram till att bli vald kan det ju vara viktig, men efter valdagen undrar jag om den är så himla viktig längre. Jag menar, det finns ju fortfarande massa saker som Tidöunderlaget är oensam, men de har ju då lyckats vara ensam tillräckligt mycket för att det ändå ska ta uppmärksamheten och vara deras projekt. Och de saker som inte ingår i projektet försöker man kryssa sig förbi bäst man kan.
Absolut, fast jag tänker att just de väljare som då är uppvuxna med de valrörelser som var under alliansen där väldigt mycket kretsade kring detta och där ja. Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt liksom
präntade in det.
Nej, men jag tror att de har väl kanske fått just känslan under av just tidigregeringen att det inte är så lätt att bara samarbeta om det man tycker lika om. Det kan komma stora utrikespolitiska händelser som man inte har varit beredd på, och då kanske det är svårt när ett parti håller på Trump och ett annat på Biden.
Ja.
Typ. Det är inte säkert att väljarna kommer uppfatta den här mandatperioden som ett bevis för att det är okej att ha osämja. Även om det inte har varit regeringskris och statsminister som avgått och behövt välja som och sådär.
Elinor, jag känner det är spännande. Vi ska tänka mer på vad som kommer vara de stora frågorna nästa mandatperiod och försöka tänka, ja, var skulle partierna kunna landa i detta? Tack!
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman-Leffler. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.